Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Det är ju ingen som säger så här, vad får vi för ersättning? Får vi bättre arbetsvillkor efter att vi har gjort det här? Nej, alla bara är så jävla solidariska och kör. Men då hoppas man att de som bestämmer tänker så här: oj, vilken jävla bra arbetsgrupp. De här kan man lita på när det gäller.
Brist på miljontals sjuksköterskor i världen. Applåder är fint men sätter inte mat på bordet. Mitt i coronakrisen, fler vill utbilda sig till sjuksköterskor. Ja, det här är några av rubrikerna man kunnat läsa de senaste dagarna i nyheterna. Det rapporteras världen över om vårdpersonalens utsatta situation, och så sent som igår protesterade sjuksköterskor utanför Vita huset i Washington för sina arbetsvillkor.
I mean, for so many of these nurses, this is a protest that has life or death stakes, because we've seen nurses across the country getting sick from the coronavirus.
Vi berörs givetvis alla av pandemin, men de i vården kanske allra mest. Och eftersom det dagliga värvet vill lyfta människor som får landet att fungera även i kristid, riktar vi nu strålkastaren mot Göteborg, där vi möter sjuksköterskan Klara Hägglund. Du, Klara, hur skulle du presentera dig?
Jag är 29 år. Jag bor i Björkekärr i Göteborg. Men jag kommer ursprungligen från Arvika i Värmland.
Mm, det hörs.
Gör du det? Ja, jag arbetar som sjuksköterska på ett sjukhus i Göteborg. Jag har jobbat med hjärtan i olika former i 5 år. Jag tycker om att läsa, jag tycker om att dansa.
Ja. Vi sitter ju här nu på varsin ända av någon slags internetlina i slutet av april, och världen rapporterar bokstavligt talat varje minut om coronapandemin. Hur märker du av den?
Dels då märker jag av den som person, liksom som alla andra märker av det, att allt handlar om det. Att man har inställda planer, man vet inte hur det blir, man är orolig liksom för världsläget. Och sen så påverkas jag ju också i mitt yrke då, eftersom jag arbetar som sjuksköterska och hela vården påverkas ju av det här. Mm. Jag jobbade på en hjärtavdelning med planerad vård. Vi hade transplantationsutredningar och de som behövde pacemaker eller utredas andra liksom hjärtsjukdomar. Men den planerade vården har ju ställts in nu. Det som inte, vad de kallar, liksom inte kan vänta. Typ cancervård eller vissa typer av hjärtoperationer som inte kan vänta. De kör vi ju fortfarande. Men då, därför har jag bytt avdelning. Jag arbetar inte längre på min avdelning, utan jag jobbar på en hjärtintensiv avdelning nu.
Okej.
Okay. Så har det ju påverkats. Och även osäkerheten där, liksom att vi odlar ju patienter. Vi har kollegor som har fått gå till IVA. Militären har fått sätta upp tält utanför Östra sjukhuset där de ska bedriva IVA-vård då, utav de här coronapatienterna. Men de tälten har väl blivit lite kritiserade för att de inte har vatten, det regnar in och så vidare. Men jag vet inte vad som stämmer och inte, men det är vad som har stått i GP.
Okej. Okay. Och du, på liksom hjärtintensiven där du då jobbar tillfället, finns det coronapatienter där också?
Alltså vi testar ju coronapatienter hos oss också. Men vi i Göteborg har man ju planen att vi har ju, man tänker Sahlgrenska sjukhuset är 3 sjukhustomter. Det är Östra sjukhuset, Mölndal och så är det Sahlgrenska sjukhuset. Och vi är det liksom rena innan situationstecken sjukhuset, så att ja, de som inte har corona ska vara hos oss helst.
Okej. Okay. Mm. Alltså, den här omställningen för dig personligen, hur har den varit?
Alltså det är ju så märkligt. På något sjukt sätt så kändes det som att det var, liksom, eftersom världsläget har varit som det har varit klimat, liksom krisen, tänkte man ju mycket på ja, men 2018, 2019. Man kände liksom det var oroligheter och sen så... Det var någonting på gång liksom. Inte just det här, men att man kände att det var spänningar i världen. Och så blev det här och så... Alla, nu påverkas ju verkligen alla och har tvingats ställa om sina liv liksom. Oavsett land eller klass eller kön och allt så. Som man annars kanske kan stå emot.
Mm. Och hur är det med dig och dina kollegor? Hur, alltså, skulle du säga att ni... Finns det en oro?
Ja, så vi är ju som folk liksom. Jag tror att vi är som folk är mest faktiskt. Mm. Alltså i just det, oroligheten. Sen så kanske vi har större risk för att bli drabbade. Inte just kanske på våran avdelning och så. Men jag tror inte vi... Jag upplever inte att vi är oroligare än någon annan för att just få corona själva. Men sen är man ju orolig för sin farmor och... Ja, men kanske om man har någon, jag vet, gift med någon som är transplanterad eller hjärtsjuk eller riskfaktor liksom.
Mm. Du, det är ju ett ganska starkt medietryck på vården nu. Ja, jag intervjuar ju dig nu till exempel. Men märker ni av det här på golvet så att säga?
Alltså jag känner ju att vården har ju just nu kamerorna verkligen riktade mot sig och många engagerar sig i vården liksom... insändare och sociala medier. Alla har ju på något sätt sina ögon riktade mot oss. Och jag kan känna att det är ju någonting som vi har velat ha länge. Vården var inte bra innan corona.
Okay.
Det var ingen stabil, liksom, härlig miljö att jobba i alltid. Utan vi har haft det tufft, skittufft. De drar ner vårdplatser. Liksom våran löneutveckling är skit. Och så nu händer corona och då får vi på något sätt med så omdiskuterade applåderna och sådär. Liksom att nu får vi den här bekräftelsen för vilket viktigt yrke vi har. Men det har ju vi jämt.
Mm.
Vi har ju alltid, vi jobbar alltid med att rädda liv. Vi jobbar ju alltid med liksom människor och vill jobba med de som håller på att avlida eller de som håller på att födas. Vi är ju i folks liv hela tiden.
Mm.
Oavsett corona eller inte, så jag kan tycka att nu är kamerorna riktade mot oss. Och vi får säga vårat, jag får vara med i värvet. Det hade jag ju kanske inte fått annars. Men jag hoppas ju att det förblir så också, även efter corona.
Ja.
För det är så otroligt utav oss att någon säger så här, ni ska in i det här. Ni ska ner i skottlinjen liksom för corona. Ingen riktigt vet hur vi ska göra, vi vet inte riktigt vilket skyddsmaterial ni ska ha. Alltså så känns det ungefär. Och så ner med er och jobba, jobba, jobba. Och vi gör det.
Mm.
Alltså det finns ju ingen, det är ju ingen som säger så här, vad får vi för det? Vad får vi för ersättning? Får vi bättre arbetsvillkor efter att vi har gjort det här? Nej, alla bara är så jävla solidariska och kör. Och det är ju den enda möjligheten vi har, och det är därför vi gör det. Men då hoppas man att de som bestämmer sen tänker så här, oj vilken jävla bra arbetsgrupp, de här kan man lita på när det gäller. Och då, jag hoppas verkligen att vi får sån jävla upprättelse efter det här.
Ja, men det är ni ju verkligen värda. Den bristande statusen för ditt jobb i vanliga fall. Alltså, vad tänker du, vad skulle behövas för att höja den?
Ja, det tycker jag är lite spännande. För det beror, jag har tänkt jättemycket på det här sen jag fick reda på att jag skulle få prata med dig. För vad är status? Alla älskar ju sjuksköterskor.
Mm.
Alla män, det är ju ingen som säger när man säger att man är sjuksköterska, ha för då? Eller, utan alla tycker att vi är toppen. Men dels så tror jag att man måste tänka på vad är viktigt? Vad behöver ett samhälle liksom? Vilka fyller den funktionen? Och vilken status vill vi att de ska ha? Jo, det kanske, ja men då vårdpersonal, lärare. Men det jag tror själva sjuksköterskor behöver, då är det så lätt att jag tänker direkt lön. Men det är ju inte pengar jag behöver för att jag lever i en tvåsamhet. Vi har två liksom löner, vi klarar oss. Men då jag tänker att vi behöver en lönetrappa. En nyutexad sjuksköterska idag tjänar väl typ runt 25-26 000. Men en sjuksköterska som kanske har jobbat i 15-20 år kanske tjänar 32.
Mm.
Varje dag vi går in på våra pass så går vi in till kanske 6 patienter. Vi ser allting hos ens patient, alltså vi bedömer ju dens hälsotillstånd, vi ser hur den har, vi kollar hur den är hemma, vi kollar hur den andas, vi kollar benen, vi kollar huden, liksom, vi kollar om den typ fortfarande känner hopp. Allt sånt gör vi hos 6 patienter flera gånger om dagen, och sen så gör vi ju, det är det vi startar varann dag med. Men all den data vi samlar in då, för att kunna värdera den datan så måste man ju ha erfarenhet. Och tänk då att man gör det här varje dag i sitt yrkesliv i 20 år. Vilken jävla erfarenhet man har utav det. Men då, just nu så behandlas man ju som sjuksköterska kanske att, ja men du tjänar då 32 000, du har jobbat här i 20 år. Ja, och så säger den sjuksköterskan, ja men då drar jag. Då går jag till någonting privat och där jag får 6 000 mer. Ja, det var tråkigt.
Mm.
Och så ersätter man en sån sjuksköterska med en nyerfaren sjuksköterska. Vilket ju vi, det de signalerar till oss är ju så här, ni är ersättningsbara med någon utan erfarenhet. Er erfarenhet värderas inte. Så därför tänker jag att vi behöver en lönetrappa. Alltså att de som nyutexade ska självklart ha bättre lön än 25 000. Jag tycker man ska gå in på typ 29-30 kanske. Och sen så måste man kunna öka den lönen. Sen så behöver vi betald utbildning, vidareutbildningar. Och det har man ju börjat med på många ställen. Men till exempel, jag vill bli barnmorska. Då går man upp 3 000 i lön om jag skulle vidareutbilda mig till barnmorska. Men så jag tänker lönetrappa, betald utbildning. Ja, men förbättrade arbetsvillkor då kanske i form av fler vårdplatser. Inte lika många patienter per vårdpar. Alltså man jobbar ju ofta sjuksköterska, undersköterska.
Mm. Hur kom det sig att du blev sjuksyra? Får man säga sjuksyra?
Ja, tycker det låter roligare. Först skulle jag bli delfinskötare lite för länge tills jag var till 13. Hade aldrig träffat en delfin. Men sen så såg jag ifrån Lund, tror jag det var. De hade nog sett barnmorskorna på tv. Och då tänkte jag, nu, ja men det där ser ju väldigt, väldigt mysigt ut. Och så var det som att jag tyckte att det underlättade att bara bestämma sig för att det här ska bli när jag blir stor.
Mm.
Liksom, och sen flyttade jag till Norge som alla andra från Värmland och jobbade där. Och så träffade jag min sambo där och sen så åkte jag ut och reste. Och då flyttade han till Göteborg. Och då så bara, ja, jag var på förskola, vad ska jag göra nu? Så bara, just det, det var barnmorska jag skulle bli. Det är det jag sagt hela tiden att jag ska bli. Jaha, hur blir man det då? Och då visade det sig att man var tvungen att bli sjuksköterska först.
Mm.
Jag var inte alls sugen på det. Inte alls fler. Jag tyckte det verkade jobbigt. Jobba natt och helg och kväll. Jag trodde jag hade jättebra betyg, men jag kom inte in i första antagningen, inte andra antagningen heller. Men sen så ringde de och tänkte, ja, nu får jag ju passa på här om det så är det svårt att börja plugga. Och så fick jag barn och sådär. Och så tänkte jag, nu vill jag bli en riktigt jävla bra sjuksköterska innan jag blir barnmorska.
Mm. Är du det då?
Om jag är en bra sjuksköterska?
Ja.
Mm, det tror jag. Jag tror jag har mina kvaliteter. Nu tycker jag väl ändå att jag har börjat grunda mig lite i mina kunskaper som sjuksköterska. Liksom jag gör vissa saker, jag kan vissa saker liksom utan att tänka. Att jag tänker med hjärnan istället för med hjärtat. För i mitt hjärta så vill jag ju bli barnmorska. Men nu är jag ju så här, nu har jag varit föräldraledig precis. Och jag kan inte ta det här studielånet för att bli barnmorska nu. Och sätta mig i den arbetsmiljön och sådär. Men de har betalda barnsjuksköterskeutbildningar. Så nu tänker jag att jag ska bli barnsjuksköterska först om jag kommer in. Vi får faktiskt det beskedet idag.
Okej, okay. Du, jag hoppas det går vägen då.
Ja, det hoppas jag med.
Ja. Fokus för det dagliga värvet är ju liksom människor som får Sverige att snurra. Känner du att du bidrar till det?
Ja.
Men inte bara när det är corona kanske?
Nej, alltid. På mitt jobb då.
Ja. Är det så givande som man tror att gå till jobbet och faktiskt hjälpa människor hands on?
Jag tycker att mitt jobb är skönt. För att när man går från jobbet så har jag ju inte gjort världen. Jag har haft väldigt mycket klimatångest innan. Nu har jag inte så mycket klimatångest, det är skönt. Men då tycker jag att det är skönt att känna att jag inte gått från mitt jobb och gjort världen till en sämre plats i alla fall.
Nej.
Det tycker jag är skönt. Och sen så tycker jag att det är skönt att inte bli värderad. Jag lyssnade på, du hade intervjuat Klara Zimmergren. Och hon pratade om att, ja, du vet hur det är, man ska upp på scen och liksom kommer de gilla mig. Det spelar ingen roll, utan det är mer, kan jag det här?
Mm.
Kan jag, vet jag hur jag gör det här momentet med det här läkemedlet? Alltså det är väldigt hård fakta just i sådana saker.
Mm.
Och det är ganska skönt, för man slipper ganska mycket ångest. Men jag går inte ifrån mitt jobb och tänker att, för man är också ganska otillfredsställd just eftersom vi har den arbetsmiljön vi har, så bara fan, jag har inte gjort det. Shit, den här patienten höll på att gå bort och jag var inte där. Eller gick bort och jag var inte där. För jag var inne hos den andra som höll på att krascha liksom, fick vatten i lungorna eller vad som helst. Och då kan man ju gå ifrån jobbet och känna sig ganska otillräcklig, tyvärr. Men det, jag tycker ju att det är ett väldigt viktigt jobb såklart, det är det ju.
Har du blivit härdad inför döden liksom? För jag antar att du ser det ganska ofta.
Ja, det tycker jag. Jag hade jättemycket dödsångest när jag pluggade. Och väldigt mycket ångest för psykiska sjukdomar. Alltså när vi läste om psykiska sjukdomar så förstod jag hur inte skyddad man är för det.
Mm.
Men sen också döden kändes ju fruktansvärt läskig när man läste om det. Och man förstod ännu mer hur jävla oskyddad man var för att dö. Så då fick ju jag jättemycket panikångest då när man pluggade. Och jag tänkte bara, hur fan ska jag klara av det här? Och hur ska jag kunna tvätta en avliden patient? Eller hur ska jag kunna ringa till dens närstående och säga att nu har det här hänt? Det var jag rädd för. Men sen också själva hanterandet av en avliden människa.
Mm.
Och det är ganska fint. Eller det kan vara väldigt fint.
Mm. Så du har vant dig lite?
Ja. Ja, ja. Och nu är nästan, alltså just den här ångesten kring döden och så. Den tycker jag ändå har, den har ju man ju bearbetat på något sätt. Genom sitt jobb.
Mm. Klara, stort tack för att jag fick prata med dig och för att du utför ditt dagliga värv.
Ja, tack detsamma.
Vilken viktig röst, Klara Hägglund var det där. På fredag är det dagliga värvet tillbaka med ett rykande färskt samtal, och vi som gör podden är jag, Kristoffer Triumf, Samuel Berg klipper, och det hela sker i tätt samarbete med Acast. Vill du ha något möts vi på mejlen varvet@triumf.se eller Värvets Instagram som heter @varvet kort och gott. Tack för idag, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.